Välkomna till ett nytt avsnitt av Tolkning pågår. Det här avsnittet kommer att fokusera på texterna kring skärtorsdagen. Jag som talare heter Johan Svedberg, finns i Örebro, är församlingsherde i Olaus Petri församling. Jag har idag samtalet med Göran Salberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Göran, du och jag delar församling. Du finns här i Olaus Petri församling. Men berätta kort om dig själv.
Ja, jag bor ju alltså här i Örebro som framgick. Och jag har arbetat under mitt yrkesliv, framförallt inom religionsvetenskapliga utbildningar. Fast jag inte själv är teolog. Jag har arbetat med religionspsykologi i ämnet en hel del. Och en del andra saker. Och sen har jag under hela mitt liv ägnat mig åt författeri. Jag har skrivit några böcker, jag har skrivit teater, jag har skrivit för tv och till och med för operascenen. Mm. Och just nu håller jag på med ett postkoratorium för en församling i Stockholm. Mm. Det gäller alltså texten, inte musik.
Ja, just det. Ja, men nu får vi vara i texten. Och jag börjar med att läsa Lukas evangeliet 22 kapitlet från vers 7 som är texten för skärtorsdagen. Så kom det osyrade brödets dag då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa: "Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss." De frågade var de skulle göra det. Han svarade: "När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset: Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra ordning måltiden." De gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem: "Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike." Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa: "Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger, för en Guds rike har kommit." Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig." Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd." Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Ja, Göran, vad tänker du när du hör den här texten ur Lukas?
Jag tänker i första hand på de förutsatta omständigheterna kring den här texten. Som ju på ett kusligt sätt knyter an till vår egen samtid. Ett imperium som har ockuperat ett annat land. Och gör anspråk på dess folk och kultur. Vi lever ju just i dagarna med den verkligheten. Vi betraktar den hur en stormakt ockuperar ett land. Och vad det gör med känslan av motstånd och underkastelse och så. I den här tiden så finns det ju en febrig messiansk förväntan på att inte Zelensky då kanske, men Messias ska träda fram. Och det finns lite olika föreställningar i samtiden hur det ska ske. Och vid det här tillfället så är ju stan full av människor kanske inemot 100 000 människor som samlas till påskmåltiden i Jerusalem. Och det är en tung, traditionsrik och traditionsdiger högtid. Och det är mitt i den som Jesus och hans lärjungar samlas till måltid för att fira en väldigt traditionsenlig påskmåltid egentligen. Och det är väl ungefär så de förutsatta omständigheterna ser ut. Och så kan man ju erinra sig att både enligt Lukas och andra evangelister, Markus till exempel, så har Jesus tydligt avkrävs sin legitimation, skulle man kunna säga. Vem är du? Och det är nog ganska uppenbart att hans messias pretensioner, hans idé om att själv vara den utvalda, att den hemligheten har kommit ut. Och den skapar oro. Inte minst i de ledande kretsarna i det judiska samhället.
Ja, men bara början på den här texten där han skickar lärjungarna att söka efter mannen med vattenkrukan, kan man ju fråga sig, har Jesus förberett, är det arrangerat, eller är han en profet som visste att den där hans makt framkommer redan i första versen?
Ja, det är klart, ska man boka någonting en sån här väldigt busy helg, då får man nog vara ute i tid och ha kontakter, och det verkar som Jesus har det.
Ja.
Men samtidigt så finns det ju en markör i texterna kring det här, hur en man bär en kruka vatten.
Mm.
Och det bör ju ha varit ganska ovanligt. Det var ofta kvinnor som fick, och tjänarna som fick bära en kruka vatten. Och det där skulle ju kunna vara en kod också. Att följ mig, helt enkelt. Så att för övrigt har jag lagt in det här i den här texten jag håller på att arbeta med nu. Kören sjunger i det här tilltänkta verket som Kjell Perdu håller på att skriva. Som ett hemligt tecken bärs en kruka vatten genom staden till adressen där han under natten tänkte äta måltid, sjunga salta sånger med de sina. Det är ju möjligt att det närmast är en liten deckarscen det här. Att det här är en kod, följ mig. Och adressen är hemlig, helt enkelt, av säkerhetsskäl.
Ja, just det. För det finns ju så mycket, alltså det finns ju även i det här löftet som Jesus ger i texten, att jag ska inte dela det här, eller jag ska inte vara en del i denna förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Det finns väldigt mycket av ett löfte i texten, att Jesus själv ser att det är en plan.
Ja.
Det går verkligen att se det motivet i den här texten, att Jesus tänker sig att jag är på väg mot någonting. Ja.
Alltså, enligt judisk messias teologi så skulle ju messias föregås, messiastiden, den messianska tiden, befrielsen, skulle ju föregås av svåra tider, födslovåndans tid. Och sen skulle riket komma. Och mycket talar väl för att Jesus inser att riket kommer inte. Han har ju haft en missionskampanj tidigare, han skickat ut lärjungarna för att förkunna riket. Men under den perioden så är Guds riket en hemlighet. Minst enligt Markus är det väldigt tydligt att det där ska inte komma ut. Men i samband med resans lopp så avslöjas den här hemligheten. Och man kan ju fråga sig, och det gör en del exegeter också, man kan ju fråga sig hur det kom sig att översteprästerna och prästklassen, de styrande i templet och tempelkulten, känner till Jesus, att Jesus har de här messianska anspråken.
Mm.
Och en lösning är ju att det faktiskt är det som Judas har röjt.
Ja, just det.
Och att förräderiet är framförallt inte ett förräderi om vilken plats Jesus kommer att befinna sig. Det borde varit enkelt att ta reda på andra sätt med de kontakter som man hade. Och den övervakning som fanns. Men att Jesus har anförtrott sina lärjungar att det är han som skulle komma. Det är en hemlighet som Judas mycket väl kan då avslöja för de styrande i det här fallet. Och att det i själva verket är det som är förräderiet per excellence.
Jag tycker det finns lite, det är alltid svårt att begränsa sig till en text. Fortsätter vi in i passionshistorien så står det ju sen i ett semane att Jesus säger: dag efter dag var jag hos er i templet och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund, nu har mörkret makten. Mm. En sån. Mm. Och sen den där lite, tycker jag, lite tokroliga scenen, ännu senare när det står att Herodes och Pilatus blir vänner.
Ja.
Det är också en sån signal. Det fanns ju inget som talar för att de hatar ju varandra, men ändå, här blir de vänner. Ja. Mot Jesus.
Ja, det är ju djävuls pakt på ett sätt. Alltså, två slår den tredje.
Mm.
Och i den där offerhandlingen så uppstår ju ofta en slags djävuls gemenskap. Den är tillfällig och sällan varaktig. Och ibland måste den upprepas igen. Och det finns ju de som har menat att det här är... Det här är, jag skulle säga, offrets speciella psykologi, va? Att den skapar enighet bland förövarna. Mm. Och då skulle man kunna se det så då, som att Pilatus och Herodes från den dagen blev Herodes och Pilatus vänner. Mm. Alltså i den här gemensamma avsikten att offra någon.
Mm.
För det är bättre att en man dör för folket än att hela folket dör. Och här finns ju starka spänningar då mellan de här pragmatikerna som vill upprätthålla en relativ balans med det romerska och samtidigt försvara sin egen kultur och sin egen religion. Å ena sidan så fanns det människor som Jesus hade vunnit för sin sak och som kände sympati för honom. Och han bars ju upp alltså av folkliga sympatier vid den tiden. Och det är därför som man inte kan gripa honom på tempelplatsen, framgår av synoptikerna.
Ja, just det. Ja, men han är en bärare av hoppet. Han bär på någonting som är så svårt att tro på så att han blir förlöjligad. Eller...
Mm.
Vi vet, det är bättre att ha det vi vet känner till än att satsa på det man inte känner till.
Mm.
Ja.
Mm. Sen är det klart att över den här texten vilar ju kyrkans senare tradition. Alltså tanke på nattvarden i den mening som vi firar den idag. Så där. Men man får väl tänka sig att Jesus ser den här måltiden som... Han spelar ju på nästa måltid som ska firas i Guds rike.
Mm.
Att det är den så att säga, messianska måltiden då,
mm.
snarare än den kristna nattvarden.
Mm.
Om man får uttrycka det lite burdust.
Mm.
För att det finns ju en traditionsöverlagring sen. Hur man hanterar det här motivet i den kristna gemenskapen och vilken betydelse det får rituellt i den kristna församlingen och så här. Och då handlar det ju inte, då handlar det om en större eskatologi, en större horisont än det messianska riket som nog människor i allmänhet tänkte sig stod som var i antågat helt enkelt.
Ja.
Och som man nästan hade fingret eller handen på.
Mm.
Och det där berör ju också en annan sak i texten som jag tycker är intressant, som ligger outtalat där. Alltså det fanns ju krafter som menar att man genom att skapa en militant situation skulle kunna tvinga himlens makter att ingripa och välta den romerska dominansen över ända, och så skulle riket komma. Alltså en föreställning som liknar kanske jihad, någonting i den stilen. Och det verkar ju troligt att, om man menat att Jesus hade i sin krets av lärjungar också den här företrädaren för den här mer militanta idén. Och man kan ju bara spekulera, men det är möjligt att Judas också tänker att är sympatisk inställd till den här allt eller inget filosofin.
Det talas om svärd som jag inte riktigt har hunnit fördjupa mig också där, att lärjungarna, och i Getsemane berättelsen så berättas det till svärd också, medan Jesus läker örat på den tjänaren som får sitt öra avslaget och sådär. Så det finns ju en typ av ett våldsinslag även här hos Lukas.
Ja. Ja, och det här var ju en vad ska man säga, ett favoritscenario i de här militanta kretsarna. Att kanske en liten, visserligen beväpnad, men ändå under modig och dristig skara skulle kunna på något sätt tvinga fram det större ingripandet. Av en mer eskatologiskt slag då. Och så säger ju en av synoptikerna, tror du inte, stick ditt svärd i skidan. Och där sägs ju också att i sammanhanget att tror du inte att jag skulle kunna kalla till mig mer än 12 legioner? Eller 12? Kommer du ihåg?
Jag kommer inte ihåg antalet.
Det är 12 legioner änglar, va?
Ja.
Vad kan det bli? 70 000 beväpnade änglar. Det är ju inga dåliga grejer.
Nej.
Och så skulle en liten operation kunna, ska jag säga, eskalera till ett avgörande slag. Det är nog en av de föreställningar som rör sig i samtiden och som Jesus alltså avvisar helt enkelt i ett senare, för idén om att Messias måste först lida.
Just det, vi hela tiden kretsar kring den bilden. Vad är det som är i antågande? Det finns ett löfte som Jesus håller fast vid, och att Messias ska lida. Det är den berättelsen som han ställer i centrum.
Och han ska också räknas till ogärningsmännen. Och det sätter Jesus i samband med det här svärdet som ska finnas på ett sätt närvarande i det här sammanhanget.
Vi ska vara kvar i Lukas, men episteltexten denna söndag, jag tillhör ju de som inte försöker hoppa så mycket mellan texterna, men episteltexten är hämtad från första Korintierbrevets femte kapitel. Jag tycker ju om första Korintierbrevet där dårskapet hela tiden lyfts fram. Och när vi i det här samtalet så är kontrasterna ganska hårda, men att hålla fast vid hoppet kring den lidande Kristus är ju ett dårskap. Alltså det är ju verkligen märkligt att tro på det. Det är vägen framåt. Att bli den minsta, eller att bli en tjänare, eller att ta på sig.
Ja, och kärnmotivet finns ju där hos Jesus. Det finns ju i den överste prästliga förbönen och i nära anslutning i alla fall till den. Så tanken om att jag är allas kärn. Och det är ju en Messias föreställning som finns där. Ganska likt det som man senare skilde på, alltså två Kristus-tolkningar. Kristus som håne och Kristus som tjänare. Och då kan man säga att Jesus definitivt verkar vara i tjänarmodus här.
Just det.
Och det där förstoras ju upp i Paulus teologi, vad jag kan förstå. Alltså han lägger ju allt i korset i grund för hela sin teologi egentligen. Och alltså det blir ju Guds viset är dårskap helt enkelt.
Just det.
Men det lämnar ju väldigt mycket över ändå. Det finns ju, element i passionsberättelsen senare och så, och Jesu död som förblir ett mysterium för oss, en gåta, en paradox. Då kan man ju säga att den här måltiden signalerar ju på många sätt att nu är Messias i tjänarmodus och beredd för det som måste komma.
Ja. Att Guds ingripande är genom detta löfte att Kristus måste dö. Alltså Guds relation till oss är att Kristus måste dö. Det är verkligen paradoxalt, hela det här påskdramat, för det är Guds relation till oss människor genom Kristus som hela tiden manifesteras. Och så sker den genom denna död. Men sen har vi några dagar av intethet. Vilket för mig är det just den paradoxen på påskaftonens tomhet. Och sen kommer relationen manifesteras. Att
ja, vi står på något sätt stumma inför en paradox. Mm. Eller hur? Inför det absolut oväntade. Och galna på ett sätt.
Mm.
Alltså Guds vishet är dårskap i våra ögon, och det tystar oss.
Mm.
Åtminstone under från torsdagen till fredagen.
Ja.
Med all rätt.
Ja.
Det finns inte så mycket att säga. Jag har slagits av det när jag har skrivit på det här. Ett synopsis till det här oratoriet också, att när vi kommer allt närmare det här omslaget och allt närmare Jesu död, så tystnar rösten, och rent praktiskt så övergår musiken så småningom i lång tystnad. Vad ska vi säga? Världens vishet är dårskap för Gud, och för Gud och Guds vishet är ett dårskap för oss. Mm. Det är ett omslag som är oerhört.
Mm.
Och att Gud i någon mening, ja, att vår, åtminstone vår Guds föreställning i någon mening dör också i det här dramat. Vi får börja om från början. Det är en omvändelse.
Vår gudsföreställning dör. Till och med så, tänker du?
Ja. Ja. Det uttrycks på lite olika sätt. Att Gud överger sig själv. I vilket fall så blir det tydligt att våra föreställningar om, när vi drar en synonym, gör en synonym eller en parallell mellan Gud och makt. Den är inte giltig på det enkla sättet som vi trodde. Först måste, alltså det här, man kan ju säga att det här antyds ju en ny antropologi. Ett nytt sätt att se på det mänskliga livet också, genom död till liv.
Mm.
Och man kan ju beskriva den här påskmåltiden som ett moment i en historia som man skulle kunna, om man skulle genrebestämma den, kalla för en tragisk komedi.
Mm.
Alltså varken tragedi eller komedi, utan en tragisk komedi genom en vändpunkt som är en paradox och en tystnad.
Mm.
Då tänker jag på Jesu död och uppståndelse, enligt de berättelser som vi sysslar med här. Och när vi firar påsk så är vi noga med att inte låta det ena blanda sig med det andra, utan vi går noga igenom skärtorstans avklädning och tystnad och fredagens mörker och stumhet. För att, det är ju övergången mellan den här, de här två helt oförenliga sätten att berätta livet egentligen.
Mm.
Å ena sidan som tragedi och å andra sidan som komedi.
Mm.
Det finns litteraturvetare som har menat att här uppstår ju egentligen en ny genre för att förstå tillvaron, livet. Inte som tragedi eller som komedi, utan som en, som ett genomlidande genom död till liv mönster. Och det är ju tillämpligt både på oss som enskilda, men kanske också ibland på samhälleliga förlopp. Vi måste gå igenom ett mörker, en kris, och så försöka bevara hoppet om uppstånd. Det är väl på sätt och vis det som våra vänner i Ukraina också kämpar med. Vågar man hoppas på en uppståndelse, ett nytt liv bortom det som äger rum nu?
Ja, det är väldigt, stark. Det finns ett väldigt starkt hopp. Alltså jag har suttit och tänkt på ordet hopp hela tiden under vårt... alltså det är inte en optimering utan, eller en optimism, utan det är verkligen ett hopp att livet ska kunna bryta igenom igen, eller vi lever i den där tilltron att livet ska kunna segra. Och det finns så jag hörde så sent som i morse en nyhetssändning, den kanske var gammal, men i alla fall från någon av de här ukrainska städerna, när man nu använder de här lilleputtetåget som gick genom någon av städerna. De som är på flykt i landet, de får åka runt i den här fredliga staden och lära sig om stadens historia. Så man fortsätter, man håller berättelsen vid liv. Man har inte gett upp, utan
hoppfullt.
Det är hoppfullt, ja, precis. Och artister står i gathörnen och sjunger.
Och jag tycker också kanske att det är viktigt att framhålla att enligt den kristna tron så är Jesus 100% människa. Han är alltså inte, som man ibland har tillskrivit honom, allvetande vid varje punkt i evangelieberättelsen. Liksom, att han skulle ha vetat någonting säkert om sin uppståndelse. Eller ha ett slags facit, utan han kastar sig också ut i hoppet om uppståndelse. Och i den meningen, precis som vi, prisgivna åt förtvivlan och hopp och tillit till en uppståndelse som han själv inte kan åstadkomma. Utan han måste lägga sig i armarna på ett hopp som väcker honom utifrån. Och det där är ju en här finns det ju olika kristusbilder som tävlar med varandra, så att säga. Det finns en idé om att i värsta fall Jesus är en slags förklädd gud. Han är egentligen inte, han är låtsasmänniska. Och i en variant så kan man säga att det bara det finns också ett slags förakt för yttre, att Jesus går att dö bara till det yttre. Och inte som en totalitet som i andra. Men det finns ju ett sätt att tänka Jesus i absolut solidaritet med vår förtvivlan, vårt hopp och vår ändlighet och vår ovisshet. Någon som inte vet allt, utan som faktiskt måste hoppas. Han satte sin tillit till Gud, står det i en av de bibliska texten.
Ja, och jag tänker också att han här sätter han sin tillit till påskmåltiden, och där vi får fira på skärtorsdagen är också att i den här ordningen, eller i det här löftet som finns i vår, det vi kallar nattvarden idag, eller mässan, så finns det också någon sorts hoppingivande. Och den här skärtorsdagskvällen så gestaltar vi det här i rummet. För en stund så går vi in i det här dramat. Och sen är det kanske många av oss som går hem och gör något. Man kliver tillbaka i det andra pågående livet. Men hoppet får gestaltas också. Jag tänker att Jesus gjorde det här i påskmåltidens form.
Ja, brukar vi inte beskriva nattvarden som ett hoppets tecken?
Ja, ja.
Man kanske till och med skulle kunna säga att det har en viss släktskap med den här krukan vatten. Att det finns en hemlighet som mitt i vår egen samtid, mitt i det brusande livet, så firas det faktiskt varje vecka överallt. På olika adresser, i olika kyrkor, framför olika altaren, så firas hoppet om uppståndelse. Och då kan man ju säga att den där måltiden blir också konstitutiv. Vi säger ju nattvardsorden. Så är vi fasten många, en enda kropp. Och det är väl det blir kropp av hopp.
Ja.
Och förtröstan så gott det går.
Ja.
Mitt i en faktiskt i en svår tid. Ja. När vi för första gången på allvar igen sen kalla kriget hör orden om tredje möjligt världskrig och en total förintelse. En horisont som nog liknar den som omger den här måltiden i Jesu egen samtid.
Jag tror vi ska runda av samtalet. Och det får mig att tänka på att vi här i vår församling där vi får fira vår påsk och stilla vecka har enstaka besök av personer från Ukraina som befinner sig här i Örebro. Men vi har pratat om att vi ska sätta upp en skylt mot gatan som påminner om att vi firar påsk. Och att man får kliva in i den här liturgin. Man behöver inte alltid förstå svenska, men jag tror att man förstår språket i drama som sker i gudstjänsten. I och med att våra olika påskkalendrar inte helt samfaller, utan den ortodoxa påsken är en vecka senare. Men man kan hänga på och fira vår påsk i år. Tack så mycket, Göran. Sitter du och klämmer på någon text från din synopsis, eller?
Nej, det får komma så småningom.
Det får komma så småningom.
In real life.
Ja, precis. Tack så hjärtligt mycket för det här samtalet.
Tack själv.
Tack. Och ni som lyssnar, jag hoppas ni tar chansen och firar dramat under påsken. Hör mer om den här texten i någon av kyrkorna nära dig. Tack så mycket och hej då.